Vi sänder nu del två av vår intervju med Gunnel Becker, som idag handlar om drottning Josefina och kung Oscars barn och hennes första år i Stockholm.
Det första barnet föddes i maj, den 26 maj 1826. Det var Karl, den blivande Karl den 15. Året därpå föddes Gustav. Det var den blivande sångarprinsen, sjung om studentens lyckliga dag och så vidare. 1828 kom Oscar, den blivande Oscar den andra. 1830 den efterlängtade dottern Eugenie. Och 1831 det sista barnet, August.
Var det inte svårt för den så katolska drottningen att uppfostra barnen protestantiskt?
Jo, naturligtvis var det det. Man vet väl en del om hur Josefina bar sig åt. Vi vet till exempel av samtida berättelser att hon tog emot barnens protestantiska religionslärare med stor högaktning. Hon var ofta med på lektionerna och alltid på konfirmationerna. Hur hon sen talade med sina barn privat om religiösa ting är naturligtvis väldigt svårt att veta. Men en av hennes biografer, Anders Lundbäck, beskriver i sin Josefina-bok en händelse, nämligen följande. Vid ett tillfälle satte sig kronprinsessan tillsammans med sin biktfader Lorenz Stodach. Och de gick tillsammans mycket noggrant igenom både den lutherska och den katolska trosuppfattningen för att hitta de punkter där de stämde överens och där de avvek från varandra. Och de punkterna de stämde överens, de skrev, nu kommer citat, kronprinsessan ner med sin fina piktur. Om dem kunde hon tala med sina barn. Nu är det ju så att Anders Lundbäck tyvärr inte uppger någon källa i sin bok till den här händelsen. Men för mig verkar det hela mycket sannolikt. För Josefina var ekumen, även om varken begreppet eller ordet fanns på hennes tid. Men hon ville verkligen att klyftan mellan den protestantiska och den katolska kyrkan skulle minska åtminstone. Dels naturligtvis av praktiska skäl. Det var ju väldigt svårt för henne i hennes situation som läget var. Men dels också av övertygelse. Det visar många av hennes senare handlingar och uttalanden.
Josefina kom ju att betyda väldigt mycket för den katolska kyrkans återkomst till Sverige.
Ja.
Kan du berätta om det?
Ganska snart efter det hon hade kommit så fick hon ett eget kapell på Stockholms slott. Inrätt i den slottslänga som vetter åt Lovgården. Till en början var det mycket spartanskt inrättat. Där fanns ett stenaltare från en medeltida svensk kyrka, några silverkandelabrar, bönpallar och en målning som stod hennes hjärta mycket nära, nämligen Guido Renis Ecce Homo. Sen blev det här kapellet mer luxuöst utsmyckat med dyrbara målningar och andra prydnadsföremål. Men här i detta kapellet på Stockholms slott skulle Lorenz Stodach läsa mässan varje morgon under 50 år för Josefina och en kammarjungfru som fyllt med henne från Eichstätt. Hon heter Babitzok. Och här samlades de också på kvällarna för en andaktstund. Och bara detta att i varje år under 50 år läses katolsk mässa på Stockholms slott är ju något ganska enastående. Men Josefina var aktiv också på andra sätt. När hon kom så fanns det faktiskt en katolsk gudstjänstlokal i Stockholm. En kyrksal inrättat i vad som då hette Södra stadshuset på Södermalmstorg. Det är samma hus som Stockholms stadsmuseum är inrymt i nu. Här hade mässa läst för utländska katoliker sedan 1781. Då Gustav den tredje gjorde sitt toleransedikt. Men det var en kyrka för utlänningar alltså. Svenskar fick inte ens delta i gudstjänsten enligt ett plakat som satt utanför. Och det var den svenska staten som förbjöd, inte den katolska kyrkan. Men hit gick Josefina de första åren på söndagarna. Men hon var djupt besviken. Salen var mörk och trång och fuktig och vanskött. Och den apostoliska vikarien som officerade i kyrksalen, han heter Jean-Baptiste Gredin, var mycket, mycket egendomlig. Och församlingen höll nästan på att tina bort. Och för Josefina blev det ett stort problem. Hon var mycket upprörd, för hon tyckte att det gav hennes kyrka ett så dåligt rykte i landet. 1832 så är hon färdig att handla. Det hade gått då några år, hon hade fött sina fem barn. Men 1832 vill hon göra någonting åt det. Och hon skrev ett brev till sin mor. Ett brev som skulle lämnas vidare. Hon beskriver missförhållandena. Hon är mycket upprörd och brevet slutar så här i svensk översättning. Det var ju skrivet på franska. Jag kan inte längre vara vittne till detta. Framförallt som jag fruktar ett mycket dåligt inflytande på den allmänna opinionen. Jag vill att min religion ska vara älskad och respekterad i detta land. Inte misskänd och föraktad. Det här brevet, det nådde så småningom Propaganda Fide i Rom. Och där blev man ju onekligen bestört. Och ville skicka en jesuit inkognito till Stockholm för att undersöka närmare. Men han behövde inte åka. För i januari 1833 dog Jean-Baptiste Gredin ganska plötsligt. Och i augusti samma år så utsågs kronprinsessans biktfader till ny apostolisk vikarie i Sverige och Norge, alltså Lorenz Stoda. Och med det inträdde en stor förändring för den katolska församlingen och också en stor förändring för Josefina.